Jag tänker att jag är precis lagom mycket kille för att ha gått igång på Crime City-grejen, trots att jag också borde ha varit för gammal. Men jag vill att du ska skriva Crime City-musikalen.
Jag såg, apropå...
Smutsiga södern på Nöjesteatern.
Jättekul.
Vi kommer röra oss mycket i det området idag.
Dalaplan?
Ja, inte Dalaplan, herregud. Men i närheten.
Hur stort är Dalaplan?
Men det har en sån här konstig beteckning också. I vissa Malmö stadkartor där det kallas Flensburg. För jag tror att då innefattar en del av Mobilia.
Men det är som förr i tiden, fick jag veta här om veckan. Då fanns det liksom ett områdesbenämning som var Nobel. Någon som hade jobbat på äldreboende typ som berättade.
Hur länge sedan pratade man?
Eller nej, kanske inte så länge sedan.
Folk har ju hånat Nobel på Nobel-Nobel-låten för att den handlar om något som inte finns. Men det är
men
falskt.
Det finns.
För de är ju riktiga malmöiter, de två killarna.
Ja, och därför så känns det ju som att det kanske är vanskligt av mig att sitta och säga att det var jättelänge sedan, så länge sedan, att alla som sa det nu bor på ålderdomshem. För det är nog intressant.
Ja. 1-0, Tovia, Love och Aske.
Ja.
Yes.
När du kommer till Malmö, kom ni till Nobel.
Har vi något mer att säga om olika små intressanta fakta om staden Malmö? Du har ju sagt fel i podden.
Ja, okej. Okay.
Eller någon har sagt fel.
Yes.
Då tar vi det. Riva av plåsträtten.
Om kvarteret Stenbocken. Att kvarteret Stenbocken var hyresrätten när det byggdes.
Sa vi det?
Jag tror
eller sa vi inte det? För det är frågan. Jag minns det som att vi sa att det hade varit det. Och sen så tror jag att vi egentligen aldrig sa det.
Okej, vad skönt.
Om vi nu sa det,
Gud.
Så var det fel.
Jag har inte kunnat sova sen. För det har vi pratat om innan. Och då sa jag rätt.
Ja.
Och sen var jag borta en gång. Då tog det hus i helvete.
Visst.
Ja. Det är ju HSB bostadsrätter som byggdes 1964 kanske, någonting. Alltså hela det här jättestora kvarteret som är liksom i, där
ovanpå Galleria Stenbocken.
Där Galleria Stenbocken ligger, mer känt som Lill Ica.
Men det andra Ica på Möllan, alltså Ica Södra Förstadsgatan, det är också en ombyggd galleria. Jag tror att det fanns två våningar. Jag har något vagt minne att jag har sett en bild på det gamla och det fanns som en rulltrappa upp. Men det här golvet som de har i den Ican, det är original från typ 60-talet.
Wow, är det terrasso? Det är väldigt hållbart.
Ja, ingen aning.
Och innan vi börjar, får jag snacka skit om Göteborg? Det är inte bara skitsnack. Det var ju väldigt, väldigt dåligt väder i förra veckan. Så skulle jag ta mig in från Hisingen till fastlands Göteborg, eller vad det nu är. Inget känns som fastland där. Och så var det pissväder. Jag satt i en buss som fastnade i en bilkö. Och så till slut började folk kliva av bussen mitt ut på vägen. Så det gjorde jag också. Så promenerade vi upp mot Hisingsbron. Och där bara var det avspärrat för att den här helt nybyggda bron hade varit tvungen att öppnas. Och så var det dåligt väder så den kunde inte stängas. Mm. Så att den stack upp ungefär en meter ovanför vägen.
Ja, men det här har ju hänt innan.
Ja. Exakt, det här händer inte bara en gång om året. Det händer lite då och då. Mm.
Var det i Göteborg sist också?
Ja, alltså, det är den här bron.
Det är samma bro.
Ja, den här nybyggda. Jättefancy bron.
Där vad hände GBG hade väldigt bra avsnitt direkt efter det hände där det beskrevs som en karnavalistisk stämning.
Ja,
alltså och det var att folk tappade alla hämningar.
Det var exakt det jag var med om också.
Ja.
Så jag vänder här till att jag ska inte snacka skit om Göteborg. Jag ska liksom vad hände GBG hylla Göteborg. Efter att vi hade stått där i stormen och varit lite rådvilla ett tag så kom det såklart hjältarna i alla historier, tonåringar.
Mm.
Och kom fram till att de pallade inte det här längre.
Nej.
Så att de klättrade upp på bron, såg att ingen skrek åt dem, gick vidare. Varpå alla människor från all walks of life också bara klättrade över, eller hjälpte varandra att klättra över avspärrningarna, klättra upp på bron.
Det är skitbra.
Och springa över i superblåsten.
Det finns ju den här bilden från 31 september 2017, när NMR gick genom Göteborg. Polisen bara lämnade alla avspärrningar för att liksom säcka dem och gripa dem allihopa liksom. Så då bara sticker de från sina egna avspärrningar. Och då är det bara någon som först trevande går mot avspärrningen. Och sen liksom buttar på det sakta. Och sen bara tillsammans, 10 000 man, sakta välter de där kravallstaketen. Och sen olika farbröder som tar långa kliv över det.
Göteborg är alltså alltid ett steg från ett väldigt försiktigt kaos.
Ja, men det är fantastiskt.
Det var en ganska fin upplevelse på en helt fruktansvärd morgon i alla fall.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Dirty old town.
För Malmö är drömmarnas stad. Men nu är vi tillbaka i Malmö.
Världens bästa stad.
Crime City.
Jag undrar hur gammal man måste vara för att känna sig. Men
det är mycket vi kommer att prata om idag som kommer att förutsätta att man är gammal. Det är nämligen så att Karin, du har suttit och tittat på Katrin Stjernfeldt Jammes Instagram.
Nej, men jag tänkte så här, vad roligt att få liksom, vi läser ju mycket Sydsvenskan. Mm. Vår jättefantastiska bra lokaltidning. Men så tänkte jag så här, men vad händer liksom om jag sätter mig bakom Katrins ögon? Tittar ut över min stad där jag styr.
John Malkovich-filmen, vad heter den?
Ja, just
det. I huvudet på John Katrin själv. Det var tre grejer som jag tyckte bara var lite intressanta. Liksom. Så nu kan vi prata lite om dem. Det ena är att Katrin har tagit första spadtaget på ett nytt bostadsbyggeprojekt som MKB ska bygga vid Lundavägen. Gamla Hedbergs biltomten.
Ja, det kändes, jag har aldrig tänkt så mycket att Malmö har varit typ Vännäs som när de sa det är Malmös hetaste mark, gamla Hedmans biltomten.
Sa de det? Men det är ju där uppe vid, det är ju Kisseberg kan man säga. Jag bara tyckte att det var kul att hon hade ett så starkt marknadsföringsgame i sin caption. För att hon beskrev det här nyproduktionsprojektet som MKB gör då. Att det är det största i modern tid. Och då är det alltså 264 bostäder.
Det känns inte galet mycket.
När börjar den moderna tiden?
Precis, det är ju om du frågar en historiker. Eller är det på 1600-talet eller är det på...
Ja. Jag tänker att jag har samma definition av modern tid som nästan alla andra. Och det är att det är allt efter andra världskriget. Men jag tror att det är liksom gängse. Jag tänker att när man skriver och när man kommunicerar, då är det lätt att man inte tänker på det. Tänker hur tänker någon som läser. Utan snarare att man så, ja, det här är ju det största vi har byggt på väldigt, väldigt länge. Ja. Hur kan man säga väldigt länge på ett
fast det känns ju så absurt att man faktiskt skulle tänka att det var det största de har byggt i Malmö. Alltså, ja. Jag menar, bara de senaste 10 åren, det måste ju byggts mer än 264.
Ja, men frågan är om det, alltså, om man har byggt mer än 264 bostäder i ett svep. Liksom, det på samma plats. Det är ju inte säkert.
Nähä.
Men MKB... Alltså sen miljonprogrammet.
Ja,
för det är det vi måste...
För Västra hamnen är ju definitivt större. Men Västra hamnen var ju inte bara MKB.
Västra hamnen är större än 264 bostäder.
Ja, det är det.
Ja, det är det. Men det var inte... No.
Det är väl också MKB, ifall det är ett och samma kvarter eller ett och samma byggnad. Alltså då... Ja, då kanske det stämmer.
Tänker jag liksom i ett sammanhållet projekt. Liksom, på ett sätt.
Det här är för övrigt kanske den värsta formen av underhållning. Faktagranskning.
Men nu, så här då. Det kanske är intressant att tänka på tidsåldrar. Liksom, det, för det, måste, det hon menar måste ju vara att hon har en intern en tidslinje som är liksom Malmö. Yeah. Tidslinjen.
Yeah.
Det är den hon går efter.
Yeah. Och modern tid då är kunskapsstaden, tänker du?
Mm.
Eller är det bara det. Under tiden hon har suttit?
Ilmar.
Ja, men du vet, hennes liksom, hennes avtryck i Malmö, det är kanske bara det handlar om.
Mm. Det var då
hon är ändå en modern kvinna.
Ja, ja, precis. Det är antingen kunskapsstaden, då pratar vi liksom tidigt 90-tal, eller så är det ju liksom efter Ilmar Reepalu då.
Mm.
Och då pratar vi någonting.
Ja.
Katrin.
Vad är för modern tid i Malmös fall?
Det är före Ilmar.
Det är före Ilmar. Det är förhistoriska Malmö.
Ja.
Det andra jag noterade,
ja.
Och det hade jag också kunnat läsa om i Sydsvenskan om jag hade velat. Polisen har gjort en ny rapport om utsatta områden. Vilka utsatta områden är inte längre utsatta områden? Det finns ju tre kategorier. Riskområden, utsatta områden, särskilt utsatta områden. Och där har det skett lite förändring. Och i Malmö så gäller det området Seved, som ju faktiskt finns med på den här listan, trots att det är så litet.
Och är en OG på den här listan dessutom.
Ja, ah, okej.
Okay. Så vitt jag vet var det ett av områdena som var med på den allra första listan. Redan när det hände så blev Malmös kommunpolitiker sura.
Ja,
de tyckte att Beatrice Ask riktade för mycket strålkastarljus på CV Rosengård.
Ja, också för att se vad det är pyttelitet. Ja,
alltså, men sen åkte hon dit och hälsade på också.
Ja, det gjorde hon. Mm.
Ja. Men nu är inte Seved längre ett särskilt utsatt område. Utan det är istället ett riskområde. Är jag ganska säker på? Jag dubbelkollar detta medan vi fortsätter prata lite om Seved.
Sitter vi på Seved? Jag vill komma in tidigare när vi
pratar
om...
Det ska vi också säga. Vi är på Seved nu, i detta nu.
För jag tänker att det är ett ganska flyktigt koncept. Ja. Som allra striktast, då handlar det väl egentligen bara om gatorna runt torget. Alltså runt Sevedsplan. För att Seved är ju i praktiken en liten del av Södra Sofielund. Som i sin tur är ett ganska litet område.
Mm. Som är en del av Sofielund.
Precis, som i sin tur är en del av Crime City. Sen tänker jag att de allra flesta kanske ändå går med någon slags uppfattning om att Seved är området som ligger mellan Nobelvägen och Lantmannagatan i den riktningen och mellan Bragegatan och Ystavägen. Jag vet liksom inte hur mycket snack det har varit om det här området de senaste typ nästan 10 åren. Mitt intryck är att det har gått ner otroligt mycket. Om man inte kommer härifrån eller om man, gud förbjude, är ung nog, så har man nog ganska lite relation egentligen till den platsen. Så har det inte alltid varit. Bara för att fräscha upp mitt eget minne och för att göra någon slags bakgrund till det här, så gjorde jag gjorde en deep dive i Sydsvenskan rapportering om Seved. Och det är helt enkelt en plats som har haft sociala problem under väldigt lång tid. Det ägdes länge av en massa olika hyresvärdar, alla inte lika nogräknade som alla andra. Mycket utslussningslägenheter, mycket härbärgsplatser och sånt. Men mitt intryck är att fram till millennieskiftet så hade det hade dåligt rykte, men var inte något man pratade om sådär. Söker man artiklar om Seved på 90-talet, då har man en större chans att få läsa om Huddinges starke man Seved Petrén. Det är han som dyker upp oftast, för att det gick dåligt för Huddinge i den ekonomiska krisen.
Ja.
Otroligt, otroligt dåligt. Ja. Han var ansvarig för att både köpa och sen alldeles för billigt sälja mark. Men han var varmt ihågkommen när han dog 2004.
Aha.
Hur som helst, kring millennieskiftet så börjar det bli lite annorlunda. Det här är ju en tid när svenska staten börjar komma på att vi har ju mer och mer nyliberal politik, så vi kan inte längre hålla på med så här generella välfärdssatsningar. Samtidigt så har vi mycket segregation och många som inte har hämtat sig efter 90-talskrisen. Så att vi drar igång en massa områdesprojekt. På Seved så startar Sofielund Seveds fastighetsförening sitt första, så vitt jag vet, områdesprojekt som heter Kvarterslyftet. De öppnade en lokal som under lång tid låg på Seveds plan.
Vilka var det som startade det?
Seveds fastighetsförening tillsammans med MKB och dåvarande stadsdelsnämnden.
Aha. Så det var en sammanslutning av fastighetsägare?
Exakt.
Ja.
Man kan säga att
på 00-talet?
Ja, precis. Mm. Början på 00-talet.
Proto-bid, liksom.
Ja, exakt. Och det var ju egentligen precis samma målsättningar. Att genom att vi har närvaro här på torget så skapar vi sociala mötesplatser, skapar gemenskap, ser till att folk håller lite koll på vad som händer, ger fastighetsägarna ett starkare intresse gentemot kommunen och sådär.
Men en grej har vi alla, att någon av oss någon gång gör en deep dive i och liksom försöker förstå och kanske sätter sig in i om det var bra eller dåligt, är just det här när områdesnämnd, heter det så? Stadsdelsnämnderna lades ner.
Mm.
För det, jag minns inte när det hände.
Det hände ju någon gång på 2010-talet, inte allt för länge sedan.
Plötsligt fick jag ett memo, minns jag. Du är nu stadsdelsnämndslös, det har jag tillsagt. och det är en sån, jag har aldrig satt mig in i vad fan de gjorde. Ändå kommunens liksom minsta molekyl ute i det riktiga samhället på något sätt. Det är ändå, det är ju väldigt tänkbart att det har spelat jättemycket roll. Det är också helt tänkbart att det inte spelar någon som helst roll.
Det låter som ett tema.
Vi kan spåra en del av Torbjörn Tegnhammars politiska karriär till stadsdelsnämnderna. Om jag kommer ihåg rätt från det avsnittet, way back. Hur som helst, Kvarterslyftet. Men då hade de ju, det hade ju redan gjorts projekt innan. 1999 hade man ett projekt som hette Operation Sopkvast, som är EU-finansierat. Som, jag vet inte vad det handlar om, jag gissar att det handlade om att städa.
Jag tycker det låter som ett proggband.
Det är ganska bra bandnamn faktiskt. Och både i nyhetsrapporteringen och intervjuer med fastighetsägarna och alla andra så håller man linjen att på CV där det är smutsigt och stökigt, men det är också fullt av liv och glädje och färg. Vilket är ungefär hur man har pratat om området och alla andra områden som är fattiga och som man inte riktigt vill göra något åt. Ända sedan dess. Olika projekt följer på varandra. Man anställer ungdomar som får åka runt och göra grejer. Gnäller samtidigt på att det är mycket stök. Det märks tydligt att det finns en stark röst som är småborgerlig frustration. Mm. Det är ganska, tänker jag, är ganska vanligt i rapporteringen om områden som betraktas på det här sättet. Alltså typ när de pratar om Rinkeby eller Tensta också. Då är det väldigt ofta en intervju med en person som har en affär. Tycker det är jobbigt. Det är svårt att ha en affär när det är mycket bus. Eller fastighetsägare som tycker att det är jobbigt. Alltså,
rimlig småborgerlig gnällighet.
Rimlig småborgerlig gnällighet, precis. Mot slutet på 00-talet så börjar det bli lite värre. Av allt att döma så är det rätt slumpmässigt. Ett litet gäng på typ 10 tonåringar som blir mer och mer grovt kriminella. Eller mer systematiskt kriminella, kan man säga. Säljer knark, börjar få någon slags spin på det entreprenöriella. Stämningen blir mer hotfull. Det är snack i riksmedia om att brevbärare inte längre vågar dela ut brev. Mm. Vilket inte är helt sant för övrigt.
Nej.
Utan det som händer är att de tycker att det är lite jobbigt. Därför anställer de lite ungdomar som bor i området. Som behöver lyftas ut ur sociala problem. Mm. Att dela ut brev i området. Tyvärr visar sig att det är väldigt svårt att få någon som matchar den profilen. Och också har körkort så att det kollapsar efter 2 månader.
Mm.
Det är skjutningar. Det är en granat som sprängs.
Just det. Ett så kallat Malmö-äpple. Jag menar så att det kallades för tidigt.
David bodde där.
Ja.
Ja.
Jag tror att jag faktiskt sov i en lägenhet
tappade bort
mitt emot.
Att du sov i en lägenhet mitt emot?
Ja, när det hände.
Att du sov i en lägenhet.
Berätta
mitt
mer,
emot.
David.
Det var, vad var det för lägenhet?
Det var ditt kollektiv.
Det var där jag bodde.
Ja. Jag sov på soffan.
Jag har ingen minne av den här granaten, måste jag säga.
Roligt förresten att glassfabriken, det anarkistiska kaféet, var med och drev ett av de här projekten på mitten på 00-talet.
Ja, just det. Ja. Och sen blev utkastad ur det.
Ja, och sen så tror jag att de blev indragna i det igen, om jag inte minns fel.
Men vi har pratat om det här.
Ja, precis.
Jag vill minnas att vi pratade om det och hade framingen. Fan vad trist det är att saker inte får vara konstiga längre.
Ja.
För det är ju definitivt konstigt.
Men hade vi inte framingen också... Var det inte väldigt roligt att glassfabriken fick 1 miljon?
Det undrar man dem.
Väldigt glad för det skulle. Ja, men det är risigt helt enkelt i början på 2010-talet. Kanske ännu risigare i medierapporteringen och den politiska uppmärksamheten som CVD får. För att det blir otroligt uppmärksammat överallt. Janne Josefsson var här. Kungen var här.
Jaha.
Beatrice Ask var här. Kungen var här för att han skulle inviga en skola. Men han passerade. Så till att... hälsa på lite skolbarn. Och sånt. Vad ska jag säga? Jo, det sker också någon slags eskalering av den här kriminaliteten som fortfarande bara tycks bestå av en liten handfull personer, men som sagt, det är en väldigt liten plats. Konsekvenserna blir ju då att den här alliansen mellan den småborgerliga frustrationen och polisen ökar i betydelse. Så polisen får efter många om och men tillåtelse att sätta upp övervakningskameror på torget. Även om det inte är polisen som gör det så lyckas man också tvångsinlösa fastigheter från vissa av de här absolut minst nogräknade fastighetsägarna. Sådana som hade mögel i hela huset och lät folk hyra källarförråd som bostäder och sånt. Man märker att liksom snaran dras åt här. Och det är uppenbart att de här andra fastighetsägarna och butiksägarna, de spelar en väldigt viktig roll i den här processen.
Mm.
Tillsammans med polisen givetvis.
Men för det kanske vi kan återkomma till. För det tycker jag är som lite svårt att förstå. Mm. Vad fastighetsägarna spelar för roll. Och vad deras liksom kollektiv. Eller så här, agerar de kollektivt. I vilken utsträckning. Vad har de för incitament. Och så vidare. Nej, jag tänker bara apropå det här med att tvångsinlösa fastigheter. Vad kallar man det? Ja.
Tvångsförvalta heter
Tvångsförvalta fastigheter. Jag läste om att det i alla fall var något fall där BID. Som ju är den här fastighetsägarföreningen. Då, som skapades på 10-talet.
Mm. Precis, och den startade sig som i den här vevan.
Ja, precis. Mm. Att den tillsammans med hyresgästföreningen drev ett fall, ett ärende i hyresnämnden mot en sån här så kallad oseriös fastighetsägare.
Ja, precis.
Slumvärd och vann.
Vad heter den? Newsex eller något sånt.
Var det? Jag trodde det var någon sån liten. Newsex var ändå rätt alltså stora. De hade ju mycket bostäder även i Rosengård och sådär. Så det,
jag kan ha fel. De var inblandade i det här i alla fall. Om det inte var de som blev tvångsförvaltade så fick de åtminstone betala vite.
Jag bodde i Newsex.
Yes, så.
Men sen, det var bara precis första tiden. Sen bytte det så blev det Wilhelm.
Och du har ju, det har vi ju pratat om innan. Ditt, när du bodde på Seved, då ägdes ju, ert hus ägdes ju av antroposofer.
Ja, gärna. De som är salt och kvarn.
Så det är blandad sallad.
Det är det. Och på något sätt så har ju det betydelse också.
Ja.
För att vad som händer sen, Är det 2015 som det är den sista skjutningen? När det är den här väldigt unga killen som blir mördad. Någonstans därefter så börjar det tackla av. I alla fall. Och åtminstone så vitt jag vet så har det liksom inte... CV:t har liksom inte förknippats med någon aktuell brottslighet i princip överhuvudtaget efter det. Utan det är mer att det här ryktet kanske har hängt efter lite grann. Och ungefär samtidigt så bildar fastighetsföreningarna en ny organisation som heter BID. En förening som också ska liksom jobba på att putsa det här ryktet och väl på något sätt fortsätta den här utvecklingen mot ett mer attraktivt område. Och nu 8 år senare så verkar det ju... Om man tror deras egen historieskrivning har funkat ganska bra.
Mm. Ja, och även om man tror alltså, i media.
Mm. Ja, absolut.
Mm. Bara läser man... På senare år så har det ju varit lite sådär kriminaliteten på Möllan som har varit lite i blickfånget. Och då läser man om hur det rapporteras kring det och även kring CVD så får man ju... Alltså BID just framhålls ju ändå ofta som en helt central liksom, aktör i framgången då för CVD.
Mm.
Och som liksom ett recept som kan överföras då till Möllan då.
Mm. Mm. Vi har ju pratat om BID jättemånga gånger. Ja. Men,
det var ganska länge sedan.
För varje gång så känns det som att vi rör oss närmare och närmare någon typ av poäng.
Ja.
jag
har ingen
men
poäng.
Jag tror inte vi kommer ha någon poäng den här gången heller. Men, vad heter det? Jag kan ju börja det här lilla BID-samtalet med en liten...
Medan Kalle tar en snus... Jag glömde bort det absolut viktigaste som kan säga som CV. Det är ju att Magnus Olsson har varit där.
När då?
Också 2011. 2011 var ett populärt år att besöka det. Magnus Olsson och Kent Ekeroth var där tillsammans. De blev inte varmt mottagna.
Nej, det kan jag tänka mig. Jag tror att jag har något som är lite på väg till en poäng om BID för första gången på länge. Men för att kunna förklara det så kommer jag nu först berätta en berättelse om en annan grej med BID. Det var att jag var på bokmässan och så såg jag i programmet BID ska prata. BID Möllevången. BID Malmö snarare ska prata. Och då var jag så, jag kan ju inte gå på det här. Det går inte. Så då gick jag på deras programpunkt som de hade tillsammans med sin projektansvariga för Seriestaden Malmö-projektet. Men Seriestaden Malmö, rent formellt, numera, det är Bajsrondellen och det är delar av Söderparkgatan och sen delar av det som sen leder ner till Frisgatan. Det är Seriestaden. Anledningen till varför det är Seriestaden, det är för att det sitter lite serier lite överallt.
På planscher liksom.
Ja.
Och sådana där elskåp.
Utsmyckning.
Mm. Utsmyckning, helt enkelt.
Konst, förlåt.
Och jag har jättemycket att säga om Seriestaden Malmö. Generellt så tycker jag att det är en helt okej grej.
Väldigt oförärligt.
Men jag har många saker att säga som jag inte kommer säga nu. Men då säger BID-gänget, när de pratar om det här, så säger de att de svart på vitt har kunnat mäta att mängden gångtrafik längs med alltså Bajsrondellen, Söderparkgatan, ner till Frisgatan har ökat dramatiskt med barnfamiljer som vill titta på serierna. Någon typ av bullshit-klocka ringde ganska hårt i mig. För att det är så... Jag tror absolut att viss trafik har ökat i Bajsrondellen. Det tror jag. Inte så dramatiskt. Det är säkert mätbart, liksom. Men inte så dramatiskt. För det har alltid varit en vältrafikerad sträcka, liksom. För att det är att gå ner på stan. Det är där, liksom. Jag ska ju gissa att mängden personer som väljer att gå den sträckan på grund av serierna, det är bara de som är anställda på BID. Alltså för att det har ju hänt jättemycket på den sträckan som är riktiga saker, typ att Folkets Park har blivit jätteaktivt, Frisgatan har blivit gågata, Möllevångsskolan ligger där. Alltså så.
Mycket grejer har hänt.
Det är helt vansinnigt att kunna säga det på grund av... att vi har satt upp fantomen på Möllevångsskolan. Det är ju inte sant. Måste ni ju veta själva att det inte är.
Jag har ju till saken att BID Möllevången har sin lokal på Frisgatan.
Ja.
Så att om en av dem bor vid Bajsrondellen och glömmer sin matlåda några gånger om dagen.
Men det var också så störigt för att det är så, de sa också saker som just var så här oförärliga. Var så, vi tycker ju att det är toppen att folk sitter i Bajsrondellen och bara sitter och umgås. Och man bara, ja. Och sen säger de, det gjorde folk inte förr. Och man bara, va? Vad pratar du om? Det är liksom absolut inte sant. Alltså på något plan.
Mm.
Och det är en så oförarglig liten lögn. Och det är det jag tänker är en del av poängen med vad som är konstigt med BID.
Mm.
Hela projektet är lite en så vansklig liksom halvförståelse av vad det är som händer.
Mm.
Mm.
Och liksom att de absolut är inne och petar lite i en verklig process.
Mm.
Men de spelar inte jättemycket roll i den processen. De är inte huvudrollen i den processen.
Nej.
Huvudrollen i vad heter det, att Seved nu är som det är kanske att de här 10 killarna blev gripna till att börja med.
Eller flyttade därifrån.
Ja, men så, och så huvudrollen i Seriestaden Malmö, gångstråket Södra Parkgatan, Fredsgatan, är kanske massa andra saker.
Men det här tycker jag också man kan se när det kommer till draghandeln. Och jag kan ingenting egentligen om draghandeln. Men det jag kan, är liksom det jag har läst i Sydsvenskan. Mm. Och det är att den bara inte sker öppet längre.
Nej,
alltså, den sker
det
ju...
finns appar till det.
Ja. Och så jag tänker, mycket kan ju vara... Ja, att det bara sker på ett annat sätt idag än vad det gjorde det tidigt 2010.
På samma sätt som att gatuprostitution inte är någonting man i princip inte ser överhuvudtaget längre.
Nej.
Det betyder inte att den inte finns.
Men
det finns ju ett, om man bara ska peta på den elefanten i rummet. Det finns ju ett ganska uppenbart sammanhang eller samband mellan Seved och Bidmöllevången i Bajsrondellen. Och det är ju att knarkhandeln exploderar där rätt så omedelbart efter att den slutar på Seveds torg.
Exakt. Min sista gripe om det här med gångtrafiken genom Bajsrondellen.
Alltså, för att
jag minns att Bajsrondellen, det var hot shit. Det var the place to be. Men det fanns ju ett annat ställe på Möllan som jag nyligen blev påmint om. Som verkligen är så en 10 av 10 liksom stadsplaneringsplats där folk bara befinner sig. Och det är Krustväggen. Kommer ni ihåg Krustväggen?
Ja. Nu checkar vi ytterligare en ruta från tidigt 2010-tal.
Ja, men så det fanns bara en bit mark på Möllevågstorget som där man bara satt ner på marken.
Inte bara i solen.
Tillsammans med sina bästa vänner. Och det finns inte längre. Nu kan man istället ha deltagit på en massa aktiviteter i Folkets park. Och Bajsrondellen är lite mindre skitig. Men så på det stora hela så är det plus minus noll. Alltså. Det är ingen som någonsin är så... Oh, krustarna. De var så bra för tryggheten här på Möllan. Men BID. Alltså de har inte gjort något bättre än Krustväggen. Så
jag tror jag förstår din poäng.
Alltså så hade vi rest tillbaka 15 år, hade då man och rest dit med kunskap om livet idag, hade vi då kunnat förklara för dem så varför de ska älska Krustväggen? Jag tror inte det, för jag tror att det folk gillar och det medierapporteringen gillar är att det finns en jättetydlig berättelse. Det är jättelätt att författa ner det här. Det är jättelätt att sammanfatta varför man tror att de här är en viktig aktör. Men då missar man att alla de här sakerna är jättekrångliga och superkomplexa. Mm. Varför folk befinner sig på en plats.
Ja, men och det är ju... Och det var därför jag tyckte att det var viktigt att säga att det var deras berättelse om utvecklingen på Seved. För att det är ju en sån perfekt huvudperson på något vis. I samtiden. Att de förkroppsligar den här heliga treenigheten. Mm. Kommun, privat näringsliv, föreningsliv.
Mm.
I samverkan med polis. Det finns en tydlig berättelse. Det är en typ av huvudperson som är helt okontroversiell i princip. Hade BID istället letts av polisen hade det varit en helt annan sak. Alltså även om folk i regel gillar polisen 2024 så har det inte samma klang som den här mindre fastighetsägaren som dessutom är föreningsaktiv och har varit en eldsjäl i sitt område i 25 års tid. För det är ju typ samma personer som är inblandade nu som var inblandade vid millennieskiftet också i viss utsträckning. Och det blir ju problematiskt eftersom, precis som du säger, alltså vad kan man peka på att de har gjort det egentligen?
Det är min frågeställning.
Mer än att...
Nu vet vi att de har gjort Seriestaden på Möllan.
Ja,
men om vi tänker på Seved...
Jag tänker att de har gjort jättemycket i husen. Alltså det tänker jag.
Ja, det var det jag tänkte komma. Så kan det vara.
Alltså att de har... Jag tror ju att BID, den viktigaste funktionen de har fyllt har varit i att samla fastighetsägarna på Sofielund. Att de kommer överens om att saker ska skötas på ett visst sätt för att då minskar vi mängden jobb vi behöver lägga ner på stök. För det är, alltså, de här relativt små fastighetsägarna, det är ju arbetstid vi pratar om. Att så hantera att så det säljs hash i tvättstugan.
Ja, verkligen.
Alltså,
verkligen.
Det är ju inte kul. Liksom. Och då kommer man bara överens om en så här gör vi. Och sen tror jag också att det har fyllt en viktig funktion i att förklara för de här pyttesmå fastighetsägarna vilken jävla golden ticket de har som äger ett hus.
Ja, alltså verkligen.
Att äga fastighet, det är sånt jävla hack i världen. Liksom. Om man bara gör det lätt för sig och gör det rätt. Då kan man liksom tälja guld med den skiten.
Mm.
Och man behöver inte ens vara så, man behöver liksom inte ens vara, höja hyrorna nödvändigtvis eller något sånt. Du behöver liksom inte vara en så galning, utan bara keep it simple, stupid liksom.
Mm. Se till att folk inte krossar dina rutor varje dag.
och det tror jag att de har fyllt en jätteviktig funktion i. Mm. Men, och det är ju en grej som absolut spelar roll. Men det spelar inte jättemycket roll.
Nej, om vi nu konstaterar att den öppna droghandeln ändå hade försvunnit för att öppen droghandel inte finns längre. Så det är kanske svårt att säga. Men man skulle ju kunna ha en teori om att så här, det som hände på CV är att det kom in några fastighetsägare som var lite mer aktiva i sitt fastighetsägarskap. Så, för att man förstår att man driver en näringsverksamhet.
Mycket på något sätt. Lukrativ.
Och att man har ett lite mer långsiktigt perspektiv, och där det såklart ingår att man hoppas på att fastighetsvärden ska gå upp och så vidare.
Mm.
Men också att man liksom bedriver en verksamhet på ett annat sätt. Men det är slutmålet såklart. Liksom. Eller så att det ska bli vara en ekonomisk hållbar så. Mm. Eller gagnfull kanske. Snarare.
Mm.
Det liksom råkade hända där och då, tänker jag. Och att då framstår det som ganska smart och nyttigt för alla och en själv att kanske ja, men alla de här åtgärderna då, sätta lås på källar, eller fixa låset på källardörren, fixa låset på porten, övervakningskameror inne i, alltså på innergårdar och sånt. Och att det skulle kunna ha haft en marginell inverkan på kriminaliteten skulle man ju kunna tänka sig.
Men det kan det man absolut, liksom, absolut tänka sig.
Eller att bara att man har en fastighetsskötare som faktiskt är där och typ gör grejer i huset och på gården, och då kanske det är lite jobbigare att så här, gömma sitt vapen.
Men jag tror,
nej, men precis. Så, precis. Ja.
Jag tror att om vi återigen ska närma oss någon typ av poäng igen. Det som man ogillar med BID är ju att de gör saker som är ganska oförargliga och liksom, spinner mellan liksom oförargligt till helt okej. Okay. Det är där de rör sig i det spannet. Men det finns ju risker med det, att det blir så etablerat som en lösning på saker. Ett, på grund av att det inte fungerar. Eller så, inte gör det man tänker att det gör. Det fixar inte de saker man tänker att det fixar. Det fixar andra saker. Det är ju i sig själv farligt. Liksom. Och nu när de har flyttat till Möllan liksom, så blir det ju direkt uppenbart hur liksom, tom idén är. Och hur potentiellt farlig den är. För att medlemmarna i BID Möllevången, det är liksom hemstaden. Mm. Det är inte en pytteliten fastighetsägare. Mm. Utan det är ett av Sveriges liksom, 10 mäktigaste bolag. Alltså, och vill vi ge dem liksom, arenor att utöver det kapital de besitter?
Mm.
Vill vi ge dem ännu mer liksom, makt att liksom, forma om rum som vi befinner oss i? Ja. Tvek alltså.
För det är ju inte bara heller Sever och Möllan. Nej. Utan det finns ju i många stadsdelar nu i Malmö. Ja. Nu har jag inte en hel lista på det. Men jag vet att de har nyligen startat upp en i Holma. Och sen några år tillbaka finns det till och med en i Västra Hamnen.
Mm.
Som heter Hävital. Ja, och det är ju väldigt problematiskt just det där att det har ju blivit på något sätt en ny form för Malmö stad att kunna, ja, men som lägga ut ansvaret. Och det är ju, alltså, det är ju det offentliga rummet som där deras förändringar främst sker. Mm. Alltså sen kanske de gör saker med sina fastigheter.
Men lägga verkligen Malmö stad ut? Alltså vad är det i så fall som de skulle kunna lägga över på en BID?
Men det är inte så mycket att de lägger över, men det är ju mer att de går ihop med de här fastighetsägarna.
Mm.
Där fastighetsägarna kanske inte har liksom ett politiskt mandat att göra saker, men där de får ett mycket större inflytande utifrån deras roll som fastighetsägare i ett område att säga till om saker. Mm. Och sen blir det ju också som att ja, men någonstans så ger ju ändå Malmö stad om, ja, men lite bestämmande rätt på sätt som...
Ja,
ja, och ökar deras inflytande i trygghetsarbetet är ju det största. Liksom. Jag tänker så här, worst case scenario så ger det legitimitet åt beslut om att till exempel vräka folk som man inte vill ha i sina hus. Och
jag tänker det finns
det är ju väldigt mycket mjuk makt i allt det här.
Ja, och det finns ju som en uppenbar intressekonflikt. Alltså, om vi tar till exempel det här med Valvstaden och hela blyskandalen. Nu, alltså det är inte kanske en sån skandal, men liksom att Malmö stad får ju som en, så här konstiga lojaliteter. Vad kan de ha för ansvarsutkrävande om de i ena fallet också samarbetar med fastighetsägarna?
Nej, men jag tänkte, dels tänker jag på det här med Malmö stad, alltså, som vi kom in lite på nu, men kanske en annan aspekt av det. För absolut, man kan ju ha en diskussion om vad det gör med demokratin och liksom vårt politiska styre när man ingår den här typen av nära samverkan med enskilda fastighetsägare på det här sättet. Men jag tänker också att BID, om man kollar på BID Sofielund, så känns det ju också som att, alltså, det har varit, fokus har ju legat på att det är en fastighetsägarförening, inklusive bostadsrättsföreningar, byalag, företag, verksamheter. Nu drog vi den tekniska definitionen också, eller bra, om det är någon som inte har hört den innan. Malmö stad är ju också medlemmar i föreningen. Förutom att det är ett samarbetsorgan för fastighetsägare, så känns det också som att det i praktiken har varit typ ett områdesprogram. Jo, alltså att det har varit ett sätt för Malmö stad att, eller ett sammanhang där Malmö stad har kunnat gå in och liksom satsa på ett specifikt område. För att det är mycket, tänker jag, som, jag vet inte hur mycket det är liksom, men att jag tror en tidig sån åtgärd som man gjorde precis i starten, tror jag, där runt 2014, att man hade en städpatrull.
Just det.
Som sen också, som man tyckte var så lyckat, att man kopierade den och körde det i fler delar av staden och kallade det trygghetspatruller. Om jag kan ha fel, men liksom, det borde väl vara en grej som är liksom driven och finansierad av Malmö stad, inte av, ja. Nej, inte då, av bidden egentligen. Men att, och så gick man in i ett avtal då med fastighetsägarna att nu gör vi den här städpatrullinsatsen på de offentliga platserna. Och så skriver ni på det här avtalet att ni typ sköter städningen i era fastigheter. Alltså att det var liksom på den nivån. Så det liksom känns ju också mycket som ett sätt för kommunen att, ja, men göra de här.
Ja, men det är det. Det tänker jag också att det är. Och det är inte helt, alltså kopplingen till områdesprogrammen är inte så himla avlägsen heller.
Mm.
För att efter, ja, det finns på något sätt grumligt i utvecklingen av det här samverkansorganet på Seved.
Mm.
Så finns att Ilmar, faktiskt.
Wow.
Den tidig moderne härskaren. Efter kravallerna i Rosengård 2009. Att han drog igång ett sånt projekt. Mm. Att man skulle starta områdesgrupper för samverkan som skulle göra exakt de här sakerna. Inte bara på Sever utan också på Holma och på Lindängen och på Herrgården. I en form som var, så vitt jag kunde förstå, praktiskt taget identisk med det som kom senare i BID Sofielund. Men alltså en större sak som jag tänker på, det är egentligen inte vad BID gör som är dåligt i sig, utan mer vad det säger om vilka prioriteringar man gör i den lokala politiken.
Mm.
Nu säger jag det här utan att, eftersom att vi inte har gjort ett temaavsnitt av det här än, så kan jag inte svära på det.
Ja.
Min starka känsla är att det finns någonting att ta i just i att man la ner stadsdelsnämnderna och sen startade BIDsen.
Nej, inte
alltså, det känns som att det finns någonting, någon poäng där liksom.
Mm. Ja, men vi får, det ska vi ta reda på. Nu ska jag göra en lång historia där. Att jag sitter just nu och läser en bok om ett helt annat ämne som är brittiskt biståndsarbete i Mosambik. I alla fall, det författaren gör caset att man går ifrån att under kalla kriget har försökt att pusha en rätt generell så här en bred välfärdspolicy i så kallade utvecklingsländer för att de inte ska gå över till den ryska sidan. Sen efter kalla kriget så inser man att det är dyrt. Man börjar också få en sån, bilda sin uppfattning inom till exempel Oxfam, men också i den brittiska staten. Att, men alltså, den här afrikanska landsbygden, den är som livlig och det är bra community spirit. Och folk klarar sig som ganska bra som det är.
Oh, gud.
Det är bara det att eftersom de ligger liksom längst ut på skalan i moderniseringsprocesserna så håller det här samhället på att slå sönder.
Yeah.
Då får vi terrorism. Så att vi går istället in och ger jättemycket stöd till biståndsorganisationer att de ska komma och lära personer att få en stark lokal identitet. Ha lokaler där de kan ha kontakt med myndighetstjänstemän om det skulle behövas, och vi har olika så här community improvement projekt som i princip inte har någon materiell bas.
Nej.
Men sammanfaller detta också med en entreprenör, alltså när man satsar mycket på att folk skulle starta egna företag?
Det passar väldigt väl ihop med så mikrofinanshistorien.
Ja.
Och överfört det svenska sammanhanget, då är ju liksom hela den här projekttrenden på 90-talet en uppenbar parallell. Att vi har en massa problem som helt uppenbart inte härstammar från det här området där problemet tar sig uttryck. Men vi har inte längre några verktyg för att göra någonting annat. Alltså skapar vi de här väldigt, väldigt diffusa hybridformerna där politiken arbetar lite genom andra sektorer, genom näringslivet och genom föreningslivet, på ett sätt som både genom lokal förankring med legitimitet kanske låter dem göra saker som de inte riktigt får göra längre. Där nästan allt arbete som vi gör handlar om att se till att fasaderna blir lite finare, se till att människor bygger någon slags stolthet över sitt område och att de bygger ihop den här samhällsstrukturen igen som vi ser har slitit sönder av att det är många fattiga personer här som liksom har slagits ut av marknaden. Alltså grejen med allt det är ju att ingenting av det egentligen är fel i sig. Att ha en stark lokal gemenskap är ju toppen. Fast när det är det som är det enda du kan göra för att lösa problem som uppenbarligen kommer från någonting helt annat.
Ganska uppenbart oftast handlar om extrem fattigdom.
Ja, exakt. Ja. Och i fallet Seved så är det också, läser man gammal nyhetsrapportering om det från millennieskiftet liksom, då är folk ganska medvetna om det också. Mm. Då är det inte något konstigt att säga att de sociala problemen här beror på att vi har mycket härbärgsplatser här, men härbärgsplatserna räcker inte till, så att de som kommer hit och inte får plats, de är hemlösa och bor på gatan och säljer knark eller köper. Men det känns som att den förståelsen lite har gått förlorad. Mm. Och när vi nu sitter i det är BID Malmö som äger den historiska utvecklingen, då har ju den versionen av historien gått fullständigt förlorad.
Ja. Men knäckfrågan som jag tror att folk vill att man ska besvara. Mm-hmm. Skapar BID gentrifiering?
Jaha.
Det tror jag är en sån grej folk tänker.
Mm. Och eftersom vi är höger så tror jag inte på gentrifiering.
Nej, men eftersom att vi har en kritisk förståelse av gentrifiering på något sätt. Alltså att det är extremt komplext. Det är inte massa olika saker utan det är en ganska specifik sak. Mm. Och eftersom att man har en så ganska realistisk syn på fastighetsmarknaden så tycker jag att vi nog ändå kan säga att nej, BID skapar inte gentrifiering. Men BID är absolut någonting som har med gentrifiering att göra.
Nej, ja,
alltså
det är väl också...
till syvende och sist så är det ju fastighetsägare som jobbar för ett ökat fastighetsvärde.
Yeah.
Och jag tänker ofta att man resonerar om BID i en för kort tidsrymd.
Yeah.
Att man ofta tänker 2 år, 5 år, 10 år. Utan det är mycket längre processer. Och även med den hyresreglering vi har idag så är det mycket längre processer. Men det finns ju absolut saker som fastighetsägarna kan aktivt göra för att försöka få upp fastighetsvärdet och i en lång period också få upp hyrorna eller bostadspriserna för bostadsrätt.
Alltså. Ja, för jag tänker att alltså min instinktiva grej varför jag är liksom principiellt emot BID är av den enkla anledningen att jag är emot att fastighetsägare nätverkar med varandra och hjälper varandra bli bättre fastighetsägare. För att jag är emot fastighetsägande. Det faller ju liksom vid det. Liksom. Ja. Jag tycker inte att det är bra att olika små fastighetsägare kan gå samman och lära varandra olika knep om hur man är en bättre fastighetsägare tillsammans. Jag tycker inte vi ska ha fastighetsägare.
Nej, precis. Så man kan tänka att ja, alltså det är ju schysst att ett gäng pyttesmå fastighetsägare går ihop och fuckar med en lite större fastighetsägare som missköter sig. Ja. Fast man skulle också bara kunna tänka att det skulle ju någon annan kunna göra.
Ja, verkligen. Och ja, för mig är ju det stora problemet. Alltså bara att vi har en stad fylld av fastigheter som privata människor äger. Ja. Vilket är väldigt, väldigt dumt och dåligt.
Ja. Det blir väl lite, jag tänker att det är du lite inne på också, ni, Kalle kanske framåt, är ju lite kausaliteten i frågeställningen.
Ja, ja.
Vad är hönan och vad är ägget? Det finns ju med stor sannolikhet ett överlapp mellan vilka fastighetsägare startar en BID och vilka fastighetsägare är intresserade eller liksom kanske lite extra intresserade av att vara aktiva för att höja fastighetsvärden eller höja hyror. Ja, det är så, absolut. Och särskilt med alltså, bostadens läge spelar ju roll för hyressättningen, vilken hyresnivå man kan ta ut. Och är man fastighetsägare, då kanske man har en idé om att det är möjligt att påverka. Alltså så. Jag äger ett hus i ett område som ligger jättecentralt, men som har en dålig lägesvärdering på grund av att det är jättemycket kriminalitet. Kan jag liksom göra någonting? Kanske man har en idé som fastighetsägare om man faktiskt kan göra någonting åt det och kanske få en högre lägesvärdering. Alltså så, det kan man ju förstå.
Men sen också den helt okritiska synen på lite samma sak är just det att det är störigt
för en fastighetsägare att ha haschförsäljning i trappuppgången.
Ja. Alltså, ja. Det... Om man inte är en slumvärld. Liksom,
ja, som... Så det behöver liksom inte... Ja. Man, det, ja. Och då, det är det ju bara. Och det vill man ju inte ha. Nej. Jag vill inte ha haschförsäljning i min trappuppgång heller. Mm. Men jag är ändå emot konceptet fastighetsägande.
Men alltså, jag tycker att det var den frågeställningen som alla gemene man vill ha svar på. Den frågeställningen jag vill ha svar på, som jag inte tycker att någon av oss har lyckats svara på, det är ju, vad är incitamenten? Varför vill de vara i en förening? Vad motiverar de att skapa det här strukturen? Liksom?
Jag tror det finns flera anledningar. Beroende på vart du är i liksom som fastighetsägare. De fick ju bort ett gäng slumvärdar på CV:t. Och de slumvärdarna, även om de inte liksom det skilda fastigheter, så har ju alltså de som bildar en förening, de har ju ändå märkt att de här slumvärdarna rör ju ner. Mm, alltså det är värdet de tänker att de kan realisera någon gång i framtiden. Och de har väl någonstans tänkt på så här att är man fler så är man starkare. Och därför går man ihop. Alltså också bara för att rationalisera processerna.
Ja, uppenbarligen drev de ju något fall i hyresnämnden. Alltså att bidden drev ett fall i hyresnämnden. Sen är ju frågan om det. Återigen så är det ju inte täta skott mellan kommunen och bidden på något sätt. Utan det kanske man ska liksom förtydliga att... Alltså Malmö stad går in och finansierar en typ utvecklingssamordnare som jobbar med bidden. Alltså som jobbar liksom specifikt med den bidden.
Malmö stad.
Och finansierar även viss administration. Ja. Så det menar så. Ja. Skitsamma, det var en parentes. Jag tänker på det här fallet när bidden drev liksom ett ärende i hyresnämnden tillsammans med hyresgästföreningen. Det förvånade mig lite. Eller det var lite så här, oj, vad håller de så? Mm. För i övrigt så är det ju den som kan liksom sätta åt en slumvärd, det är ju framförallt kommunen. Alltså vad liksom gör ett kollektiv av fastighetsägare? Hur går det till? Jag är bara nyfiken. Mm. Vad är det för dynamik man liksom försöker skapa? Tänker man att man har liksom en kollektiv makt gentemot andra fastighetsägare? Eller blir man som social grej liksom, att man så här är vi som är seriösa fastighetsägare. Ska ni inte vara med oss? Ja, men typ lite så. Antingen så kommer ni med oss, eller fast vad ska man hota med? Men,
liksom? Det är ju vår tids fackföreningar.
men en annan grej med det, som jag tror spelar ganska mycket roll, och det är ju, om man vill se på det kritiskt, så skulle man ju benämna det som att man delar på en ekonomisk risk med kommunen. Att man som fastighetsägare går tillsammans med massa andra fastighetsägare. Mm. Och så kommer kommunen in och är så, eftersom att ni är många fastighetsägare så litar vi på er mer än var för sig. Därför kan vi pumpa in pengar i det här projektet. Mm. Och då får fastighetsägarna pengar till att göra saker. Mm. Ja. Återigen, det är ju det kritiska sättet att se på det. Ja. Om man istället har Malmö annan perspektivet så är det ju bara bra. Mm. Ingen förlorar ju på det här.
Men jag tänker från Malmö stads sida så är det ju också att de alla... den vanligaste formen för bid är ju ideella föreningar. Malmö stad kan ju inte gå in och ge pengar till en enskild fastighetsägare. Mm. Men de kan ju ge pengar till en ideell förening som flera fastighetsägare består av.
Ja, alltså, ja, men där kommer det in igen att man kan se det som ett områdesprogram. Liksom.
Mm. Precis.
Sen tycker jag inte heller man ska underskatta det här med att det är väldigt mycket bostadsrättsföreningar som sitter i bid. Och vad vet vi om bostadsrättsägare?
Och byalag.
Ja, vad vet vi om bostadsrättsägare? Jo, de är väldigt engagerade i sin omvärld. De tycker
det kan man ju
till och de vill lägga sig
mer. Nej, det är specifikt de här hyresfastighetsägarna som jag tänker. Och jag förstår ju alltså att kommunen har ett stort intresse av att de här organisationerna ska finnas. Det kan man ju verkligen förstå. Ja. Men det är just de här hyresfastighetsägarna som är lite mer så här, ja men vad... Men jag tänker att det är ju... Alltså det, jag tror att det är att sitta på en stol i förhållande till kommun är liksom... Ja. Väldigt värdefullt.
Mm. Och att få sitta och snacka med polisen. Det tror jag också är jättevärdefullt.
Mm. Alltså jag tror att hade det varit bara ett område som hade bara haft fastighetsägare stora som Heimstaden, då hade det aldrig hänt. Nej. Utan det måste finnas den här mellannivån som faktiskt är, alltså där de olika så här lokalansvariga kan mötas, börja prata ihop sig.
Jag håller ju helt med om den här kritiska synen. Mm. Men sen ska man inte heller glömma att det är både en fjäder i hatten att vara med i någonting som är så här allmänt uppfattat som gott.
Ja.
Det innebär både på kort sikt att man har kontakter som är bra att ha och att man på lång sikt vårdar kontakter som är bra. Mm. Och det är kanske ett gött häng. Mm.
Jag tänker att det är astrevligt.
För ganska många, faktiskt.
Mm. Men jag såg det som ett exempel på att det faktiskt också liksom är att dela resurser med varandra. Boverket skrev en rapport förra året som de hade fått ett uppdrag från regeringen att utreda typ förutsättningarna för och så här möjliga resultat av stärkt platssamverkan, tror jag de kallar det. Och då ingår liksom BID-konceptet, som ju finns lite i olika former i olika städer, och så ingår liksom under det paraplyet. Bla bla. Och då beskrev de ju ganska så här konkret då vad man hade gjort i BID Malmö då. BID Malmö är ju paraplyorganisationen för BID Sofielund och BID Möllevången. Och då var något av exemplen så att man hade utformat ett program för bostadssociala frågor, typ, som jag tolkade som lite så här någon juridisk, kanske lathund. Alltså det var verkligen en sån typ ett häfte med, som du kan använda dig av som hyresvärd, typ, i de här frågorna. Alltså att det var så. Och det har man väl nytta av om man är en sån liten. Ja, får de här tips och tricks och
saker att falla tillbaka på.
Men på tal om goodwill, så man kan ju bara, alltså, man kan ju titta bara på enskilda fastighetsägare som Rosengård Fastighet och Trianon. De har ju pumpat in asmycket pengar på olika projekt bara för de vill få goodwill och kunna få politiska kontakter.
Många fastighetsägare har ju också som en del av, alltså framförallt de här stora, de har ju som en del av sin liksom, det står i deras skrivelser att de måste syssla med det här. Mm. Alltså, och anledningen till varför de har sådana är mycket för att kunna få, de ägs av pensionsfonder och pensionsfonder kräver det. Liksom.
Ja.
Så det är
corporate
också
social responsibility.
Men jag känner att vi har pratat om BID väldigt länge nu.
Otroligt.
Ja,
jag vill avsluta med en grej. Sen kommer David få avsluta med en annan grej.
Härligt.
Sista ordet.
En gång så pratade jag med elever från Malmö universitet i ett panelsamtal tillsammans med Hjalmar Falk, som är liksom kingen av BID. Och vi hade ganska trevligt.
Det är hans titel.
Men jag tänkte på en grej han gjorde. Det var att han benämnde BID som BIDen. Och vet ni någon annan som gör det runt detta lilla bord? Jag har inte sett det beteendet innan. Men Karin har konsekvent under det här samtalet kallat BID för BIDen. Och jag tror bara det är ni två i hela världen. För det är ett jättekonstigt grej att säga. Det är som att man, när man väl lärt känna BID tillräckligt väl, då börjar man benämna det som BIDen istället.
Mm. Nu kommer alla ni lyssnare också att säga BIDen.
Mm. Ja, och jag vill bara ha en anekdot igen. För jag har ju bråkat med BID Sofielund.
Jag brukar ju säga att det är du som gjorde BID till en så helt en relativt oförärlig sak genom att bråka med dem väldigt mycket.
Ja, jag vet.
jag håller med.
Ja, jag fick ju till det jäkla namnbytet som jag avskyr. Du vet, jag stöter ju på folk än idag som är så här, BID Malmö. Det står för boende, interaktion och deltagande.
Ja. Dialog.
Dialog, ja.
Brukar du då säga, det är mitt fel?
Nej. Utan jag bara knyter mina nävar i fickan. Men detta var typ 2014, när de just hade startat. Så jag försökte stoppa det. Ja, väldigt naivt så gick jag omkring på Söver och tänkte så här, jag måste få med människor på tåget. Och sen så började jag prata med en snubbe. Och det blir som att vi går och pratar. Mm. Väldigt mycket så här West Wing, du vet.
för inomhus. På Bragegatan. Inomhus eller utomhus.
Utomhus, ja. Och sen efter ett tag är det som att vi stannar upp. Och jag inser att han försöker sälja gräs till mig. Och han inser att jag försöker värva honom till någonting.
Nej!
Och sen bara tittar vi på varandra. Och sen går vi åt olika håll.
Ja.
Det var där BID vann över drogförsäljningen. Det var du som vann.
Det är riktigt bra.
Lämnade han CV:t.
Han tänkte, jag platsar inte här längre.
Han skickade in sin ansökan till Malmö University. Han började ett nytt liv.
Ska vi prata om torpedvikingar?
Och ska vi helt enkelt ge oss in i sydsvenskan, omkretsen.
Kan vi bestämma att vi bara tar torpedvikingar? Inga fler samtalsämnen.
Nej, jag kan ta Sövesborg en annan då. Ja, vi kan skjuta en. Den är evigt aktuell.
Okej, vi har pratat om torpedvikingarna i Hässleholm innan. Då skrattade vi åt det här med att Helena, eller vad hon heter, vad heter hon?
Hanna Nilsson.
Hanna Nilsson, tills den här skandalen började, vilket var för några år sedan, så var hon kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm. Hon blev anklagad av en vikingaby utanför Hässleholm för att ha försökt lejt dem som torpeder, alltså hitmen. Och då skrattade vi åt det och var så där en så jävla sinnessjuk historia. Det kan inte vara sant, det måste vara något annat. Men vad brottsrubriceringen är, det har verkligen inte kommit. Jag fattar ingenting.
Det är en utredning, eller en polisutredning?
Ja, det är en förundersökning som pågår. Och Hanna Nilsson ska höras om misstanken mot henne. Och då delges misstanke.
Ja. Så det behöver inte vara att hon har lejt vikingar. Så det kan vara något annat fortfarande.
Men hon är skäligen misstänkt.
För någonting. Ja. Av viking, på grund av det hon
men
gjort med
vikingabyn. Men vet man att förundersökningen avser den här situationen med... Eller vad vet man om förundersökningen?
Jag tror
vet
att,
man att den ens handlar om det?
Jag tror att man vet att den här... Grejen som komplicerar det här är ju att det är en journalist som var tidigare anställd på en sån lokaltidning. Och sen liksom grävde hon för djupt, enligt sig själv.
Mm.
Och nu driver hon egen regi, liksom. Så hon är liksom lite mer medborgarjournalist nu. Vilket betyder att hon har liksom en grudge, känner man.
Kanske inte de striktaste pressetiska reglerna heller.
Det sjukaste är att, så vitt jag vet, det här är alltså hemsidan frilagt.net vi pratar om, frilagt.org, frilagt.se vi pratar om nu. Hon är journalisten där. Det sjuka är att det jag har hört är att nej, hon har 100% rätt. Hon grävde för djupt och blev utrensad. Det är bara sant. Jag har inte försökt sätta mig in i det här. Alltså jag litar typ på vad som står på frilagt.se.
Ursäkta mig. Får jag läsa en till bara rubrik från frilagt.se?
Kör.
Hanna Nilsson, SD, lämnade sjuk kvinna i vikingabyn. Ja, får faktura på 58 000 kronor.
Ja, för det här är en av de mest pikanta detaljer som framkommit. Nu när den här konstiga skandalen har kommit tillbaka. Det är just det här att Hanna Nilsson enligt frilagt.se då ska ha plockat upp en hemlös person på torget bara och sen lämnat den i vikingabyn. Och sen går historierna åt lite. För vikingabyn är så... Och sen sa hon att vi kan fakturera kommunen för det här. Medan hon är så, nej, det var en privat uppgörelse. Alltså, båda de här historierna är jättekonstiga. För det är också de här pengarna, de här 58 000 spännen. Det ska alltså vara att restaurera rummet där den här personen sov.
Sanera.
Ja.
Det är viktigt i sammanhanget.
Det har hänt sjuka grejer i den här vikingabyn, liksom, fattar
man. Men ursprungligen så handlade det om...
Ett överklagande.
Ja.
Det var en privatperson som hade överklagat kommunens beslut att köpa ett äldreboende. Affären gick i stöpet på grund av det överklagandet. Så Hanna Nilsson ville att privatpersonen skulle dra tillbaka överklagandet. Och
antydde väl ganska tydligt
enligt berättelsen.
Ja, just det.
Och tänkte då att de här personerna från vikingabyn skulle hjälpa henne att övertala den här personen.
De är ju ändå vikingar.
Ja. De har ju yxa och båt och hjälm.
Ja. Och de menar att hon hade lejt dem som torpeder.
Men så det är egentligen det som är nytt. Det är att det verkar som att det kanske blir en rättslig...
Det kommer finnas ett förundersökningsprotokoll att begära.
Ja, och det har ju funnits, och det finns ju en massa rättsliga konflikter mellan Hanna Nilsson och den här vikingabyn.
Utöver detta?
Ja, för så här står det. Hanna Nilsson polisanmälde tillsammans med SDs gruppledare, också personen för vikingabyn, för olaga hot och utpressning, eller försök till utpressning, för han vid ett möte ska ha försökt tvinga kommunen att köpa vikingabyn för 12,5 miljoner kronor.
Så är det.
Och att hotet innebar att inspelningar annars skulle släppas till media. Och det är ju då inspelningar där vikingabypersonerna hävdar att ni som försöker leja dem.
Just det.
Jag ser fram emot att inom kanske två avsnittstid göra uppföljning på det här. på åtalet mot kommunstyrelsen i Staffanstorp, på vad som händer med vår framtid Klippan. Och några av alla andra pikanta historier som den här mandatperioden har bjudit på.
Det är så jävla fett att bo i världens sjukaste plats.
Tänk då att vi inte ens har pratat om Sölvesborg.
Staffanstorp, det gäller de här kvotflyktingarna, va?
Ja, exakt. Ja.
Det känns verkligen som att det finns mycket att säga om det här när man vet mer.
Absolut.
Tills dess så är det fortfarande för mycket frågetecken.
Ja, absolut.
Jag tycker, alltså egentligen det roligaste i alltihopa tycker jag egentligen är att hela grejen granskas i huvudsak av frilagt.se som är någon typ av Hässleholms blogg. Hon borde starta en podd, hon som driver den, känner jag.
Dirty old town.
Och härmed så säger jag bye bye.